Amen. Okej. Hur? Ja, jag kommer att tala om Uppenbarelseboken. Vad spännande, eller hur? Och jag vill bara på en gång säga i början att det som ni kommer att höra idag, det är absolut rätt. Så ni vet hur vissa predikanter, när de inte vet hur de ska få uppmärksamhet, de säger glöm allt vad du har hört hittills, för att nu kommer det rätta. Kan jag fråga så här, om ni vågar vara ärliga, hur många av er tycker att det är läskigt att läsa Uppenbarelseboken? Hur många tycker att det är ännu mer läskigt? Oj, det. Hur många tycker att det är väldigt förvirrande och svårt att förstå då? Ja, där finns flest av oss. Och låt mig få säga så här. Det är förra året när jag började med den här serien om eskatologi som jag efter alla dessa år som jag varit frälst vågade ge mig på det här ämnet. Jag självklart, inte för att spela någon ödmjukhet, utan det skulle varit hemskt om jag inte sa det. Jag vill säga två saker. Det som jag delar med er, det tror jag på, annars skulle jag inte tala. Det andra är att jag förstår inte allt kring det. Men det som jag kommer att dela med er har jag upplevt när jag hörde några andra tala om det. På det viset som har hjälpt mig otroligt mycket att se på den boken på ett helt, helt annat sätt än jag tidigare sett på den när jag läste. Jag måste säga att Uppenbarelseboken, det var en av de mest förvirrande man kunde läsa. Liksom det var bara massa hästar. Och sen självklart, den vita hästen, det var alltid Amerika, och den svarta, det var alltid Ryssland eller Kina och mycket annat. Så det var hästar hit och dit. Det finns faktiskt en utkast som några har fått, i alla fall ni som inte har fått. Hör gärna av er, hur många har inte fått men skulle vilja ha utkastet? Okej, om ni lyfter upp handen så finns några till. Och jag kan faktiskt, vi kan kopiera, om det saknas, lyft handen så får ni där. Ja. Så kan ni få vid fika när vi fikar. Okej. Introduktionsmässigt, är det någon som har varit på alla predikningar om eskatologi och sista tider som jag har haft? Okej, några i alla fall. Så det som jag tar upp nu, det går inte bara att förstå om man hör endast det, utan det skulle vara väldigt bra om man lyssnade på de andra. De finns faktiskt på nätet, förutom det sista, vet inte vad som hände. Eller den senaste som jag talade för 2 veckor sedan. Men det kanske kommer fram och det var Matteus evangeliet 24. Och jag kommer att blanda lite grann, jämföra Matteus och Uppenbarelseboken. Matteus 24 och Uppenbarelseboken. Jag vill säga en sak till. Jag tror att Uppenbarelseboken är väldigt svårt att förstå om man inte förstår hela Bibelns budskap. Vad den här boken egentligen handlar om. För att Uppenbarelseboken är inte något extra liksom som bara hamnar där utifrån, jag vet inte vad. Utan den är sannoliken en logisk fortsättning på allt vad alla 65 böcker innan Uppenbarelseboken har talat om. Va? Så det finns en sammanfattning här och jag hoppas att det här kommer att bli lite klarare för många av oss nu efter det här. Trots att jag kommer inte säkert kunna gå i massa detaljer. Och då vill jag säga en gång till där som jag sa första gången när jag började med eskatologi. Jag har valt medvetet under den här tiden, under de här predikningarna, att inte ge mig i tolkningar av svåra detaljer. Utan mera att ge en övergripande bild som jag ser i Bibeln. Vad historien handlar om och vad Gud har tänkt göra. Från början till slut. Så det finns här i Uppenbarelseboken. Okej. Okay. Så det här kommer också att vara en ganska översiktlig så att säga predikan. Och kommer att jämföra många andra texter. Man skulle kunna säga också så här bara. Det finns 3-4 texter i Bibeln som jag upplever som de texter som handlar om sista tiden. Uppenbarelseboken är självklart en. Matteus 24 är en. Andra Thessalonike brevet kapitel 2, där det är också en där det talar om antikrist och så vidare. Och sen Daniels boken. Ju mer jag läser de här fyra, så att säga, källor, så att säga, texter, desto mer ser jag att de är otroligt lika, självklart. Om de inte hade samma budskap så skulle det varit en otrolig förvirring. Men de sannoliken tolkar varandra. Och det är det här som har kanske sista året speciellt blivit så klart för mig, att varenda en av de texter tolkar den andra texten. Och det är så det ska vara, för att en enkel regel i Bibelns tolkning, det är att om man inte förstår en text, så måste det finnas i Bibeln en annan text som hjälper för att man ska förstå den texten. Okej, okay. Så då går vi, och där är översiktligt, och efter det här tror jag att du kommer att läsa Uppenbarelseboken på ett annat sätt faktiskt. Okej, okay. Om Oskar började med att läsa 1 och 5, om man tar första tre kapitlar, eller jag kan ta första kapitel i Uppenbarelseboken. Den börjar så som det ska, beskriver Jesus som den allsmäktige, som härskaren. Jesus som är från början till slut, och det är därför att hela historien handlar om Jesus och ingen annan. Det är han som är alfa och omega, det är han som är början och slut. Det är han som var, är och som ska komma, eller hur? Så det kapitlet bara jag nämner. Sen har vi kapitel 2 och 3 där Johannes får budskap från Herren om olika församlingar, i dåvarande församlingar. Sen har vi kapitel 4 och 5, och båda kapitlar handlar om den himmelska gudstjänsten, om tronen, att lammet Jesus är i centrum av allt vad som pågår i himmelen. Och det är en lovsång till Gud och till lammet som sitter på tronen. Nu går vi vidare då till kapitel 6, och jag understryker, jag bara talar om sådana där korta kommentarer och varje kapitel för att få en översikt, få en bild om hela boken. I kapitel 6 så beskrivs, man får en generell liksom översikt av världshistorien. Vad är det som världshistorien handlar om? Och ni som har lyssnat på tidigare undervisning, så minns ni att vi sa att hela historiens ryggrad är egentligen första Moseboken 3 och 15. Det är konflikten mellan kvinnans säd och ormens säd. Det är konflikten mellan Satan och Gud, så att säga. Och det är det som också det här sjätte kapitlet beskriver. Den ger oss en helt enkelt en generell beskrivning av vad historien handlar om. Nu går vi till kapitel 7, och nu börjar det väldigt viktiga grejer här. Kapitel 7, när man läser den, så talar det om en sak först och främst. Den talar om tröst, den talar om redan om slutresultaten av det där som kommer att följa efter i kapitel 8 och 9. Det är egentligen en profetisk beskrivning av att det som väntar världen och som väntar oss, det är redan i Guds strategi, så att säga, i Guds plan. Det är redan löst och det är redan seger. Så innan 8 och 9, som kommer då att beskriva första plågoserien som vi ser, så vill Gud ge en tröst till sitt folk. Och Gud vill visa på att han har kontroll, och att det som kommer att ske därefter har egentligen ingen makt över hans plan och inte över dem som tillhör honom. Det som är viktigt också här, det är att se då att samma sak som kapitel 7, det kommer vi lite senare, samma sak handlar kapitel 14 om. Och kapitel 14 kommer före 15 och 16, som är andra plågoserien. Okej, jag går vidare till kapitel 8 och 9. Där det beskrivs det här som vi kallar för första serien av plågor över världen som väntar världen. Och det är en svår period på jorden. Och den där perioden, då är viktigt att förstå är helt skild tidsmässigt från den där andra serien av plågor som kommer över världen, och det kommer vi snart till. Men det som är viktigt med det här plågoserien att se, det är, låt säga bara så här, jag ska hoppa till vers 13 i kapitel 9. Och det är 7 änglar som blåser i sina basuner. Och i kapitel då 9 och vers 13 så står det skrivet att den sjätte ängeln blåste i basunen och det utlöste plågor över världen. Men det som är intressant då, det är att efter den sjätte ängeln, istället för att den sjunde skulle komma som det borde vara i sin ordning, så avbryts det här processen som pågår i världen med kapitel 10. Och då står det skrivet att det är en helt annan väldig ängel av annan slag, så att säga, som kommer och griper in. Och först i kapitel 11 i vers 15 så dyker sjunde ängeln som ska blåsa i sjunde basunen och fortsätta de där plågorna. Så det här är otroligt viktigt. Jag skulle vilja då gå till Matteus evangeliet 24 och läsa någonting där, så att ni ser att när Jesus talar om sista tiden så talar han faktiskt på samma sätt. Vi ser i verserna 4 när lärjungarna frågar honom: när ska slutet komma och när ska din återkomst bli? Då börjar han tala i vers 4 till och med 8 och säger: det kommer krig, det kommer stort elände över världen och falska messias, och ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Och då säger han i vers 6 där: se då till att ni inte blir skrämda, sådan måste hända, men det är ännu inte slut. Och då säger han vidare att folk ska resa sig mot folk och vidare. Och i vers 8 så står det skrivet: men allt detta är bara början på födslovåndor. Okej, jag pratade förra gången om det här. Jag tror att det här som Jesus talar och kapitel 8 och 9 i uppenbarelseboken är precis beskrivning av samma period, av samma sak. I och med att kapitel 8 och 9 i uppenbarelseboken inte avslutar med världens slut, utan avbryts med kapitel 10 som snart kommer att förklaras vad det handlar om, så betyder det precis det som Jesus säger. Det är inte ännu slut, utan då står det skrivet att det är födslovåndor. Och när Bibeln talar om födslovåndor, vad är det som föds då? Något gott, eller hur? Det är ett barn som föds. Och Jesus säger då i Matteus 24, det är början på födslovåndor, och beskriver lite mer om all förföljelse och alltihopa. Men i vers 14 säger han: och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, sedan ska slutet komma. Okej, låt oss nu ta det lugnt. Uppenbarelseboken talar om en serie av plågor över världen, och istället för att avsluta med kapitel 9 och se plågor, så kommer kapitel 10 och bryter igenom med något helt annat. Och när man läser kapitel 10 då står det skrivet så här, om vi går dit, kapitel 10 uppenbarelseboken, det står skrivet då att en ängel som kom ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud, hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare, och han hade en bokrulle i handen, och så vidare och så vidare. Och så ser han då vidare, om jag läser då, hoppar till vers i vers 10 då, eller vers 11, när han ser till honom, i ängeln ser till Johannes i sista versen. Han säger: och man sa till mig, du måste profetera på nytt för många folk och länder och språk och kungar. Så man ser att första plågoserien, den så att säga övergår till något väldigt positivt. Och vad är det väldigt positiva? Jo, det är det att evangeliet predikas för hela världen. Alla folk och stammar kommer att höra evangeliet predikas. Och det är inte frågan om att man ska översätta evangeliet, två kapitlar eller Johannes evangeliet och ge till några i bussen där. Frågan är om att evangeliet, det där som då Daniel talar om, den där stenen som lossade utan någon människas hand och fyllde hela jorden. Det handlar helt enkelt om att Guds rike bryter igenom på jorden. Och det är otroligt viktigt att se. Så, första serien av plågor, den är egentligen, om ni minns, jag talade om karmeldomen. Vad är karmeldomen? Karmeldomen är en process när Guds folk lever i avfällighet till den milda grad att Herren egentligen nästan inte finns i landet. Det var ungefär som, eller inte ungefär som på den tiden när Ahab och Isabel regerade Israel. Då fick inte Herrens namn nämnas. Utan det var Baal som dyrkades och man försökte utrota Herrens namn och alla de som profeter som hade med Herren att göra. Men genom det här plågoserien nummer ett så kommer Gud att göra följande. Gud kommer att få sin församling på knä. Gud kommer att få sin församling förnyad. Genom hedna församlingens förnyelse kommer Israel att upptäcka sin Messias och omvända sig till Gud och acceptera sin kallelse att vara Levi-stammen till nationerna. Och när den hedna församlingen når sin fullhet och Israel ser det och det förenas, det kommer att bli en sån utgjutelse av Guds kraft och härlighet över jorden så att djävulen helt enkelt binds för 1000 år eller trycks bort från världen och hela mänskligheten börjar på nytt söka Gud. Och det är det kapitel 10 handlar om, och det är egentligen inget annat än en uppfyllelse av lövhyd och högtiden som är den enda högtiden som inte är uppfylld i Nya testamentet helt och hållet. Och bara att påminna er, lövhyd och högtiden lövhyd och högtiden är i grund och botten en högtid som handlar om global försoning mellan folken. Låt mig få läsa lite grann profetior om det i Malaki eller i Mika, profeten Mika. Så står det skrivet så här i verserna, kapitel 4 och verserna 2 vidare. Och många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg och Jakobs hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Lyssna nu på det här. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbilar. Kom ihåg den här versen nu, den är viktig. Då ska de smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Jag går också till Psaltaren 22 som är också en profetisk text om det här kapitel 10 i Uppenbarelseboken då, som är en intermezzoperiod. Intermezzo mellan första serien av plågor och andra serien av plågor. Okay? Det är Psaltaren 22, verserna 27 och lite vidare. Eller 28 kan jag börja med. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig. För riket är Herrens och han råder över folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe inför honom. Och inför honom ska de böja knä. Alla som går ner i stoftet och inte kan hålla sin själv vid liv och så vidare. Så de här beskrivningarna i de här texterna, det är inte någon liten väckelse i Korea eller jag vet inte vad. Utan det här handlar om en otroligt genombrott av Guds rike över hela jorden. Alla folk ska komma ihåg Herren och omvända sig till honom. Så det finns en period på jorden som, hör mig, som är resultat av första plågoserien. Genom allt elände som vi går just nu igenom, tror jag, så kommer både vi som tror och de som inte tror att tvingas av omständigheter, hot av kärnvapenkrig och allt annat som pågår i världen. Vi kommer att tvingas att ge chans till att det kanske finns en Gud som har kontroll över denna värld. Och när Gud ser att människor vänder sig till honom, då låter han hans ande komma och utgjutas över allt kött. Och alla folk kommer att omvända sig till Herren. Och djävulen kommer att bli bunden för 1000 år. Och världen kommer att uppleva lövhyd och högtidens uppfyllelse. Leva i fred med varandra i 1000 år. Någon sa wow. Okej. Låt oss då titta lite vidare här. Det här är otroligt viktigt, vänner. Jag tror personligen att vi lever precis i den första plågoseriens tid. Och att det som vi går igenom nu, det kommer att få både församlingen och Israel och hela världen att vända sig till Gud. Hur lång tid tar det? Ja, det tar minst 3 månader. Eller hur? Jag menar, vet ni vad? Ibland tycker jag det är så tråkigt att man inte... Jag skulle kunna skriva en bok, liksom det där som många har skrivit. Hur många av er minns den där boken, The Last Planet Earth? Lindsay sålde i 10 miljoner ex, eller jag vet inte vad. Rena rama gegamoja. Skrämselpropaganda. Nu är ryssen där och nu är kinesen här och allt. Jag menar, kära, om man tolkar saker som sker i världen utan att se helheten i Guds ord och utan att se Guds plan. Och då kan, självklart, min granne frågade mig, ska du tala idag? Ja, jag ska tala om världens slut, sa jag. Men vi hinner kanske med en kräftskiva till, sa jag. Och då sa han, ja men du hörde att Nordkorea har testat bomben. So what? De kan testa 2 om de vill. Guds ord har en plan. Visst är det skrämmande. Men det är Gud som råder, inte Nordkorea, gode tid eller någon annan. Okej, och det, om jag ska uttrycka bara med en annan broders ord. Kärnvapenkrig kommer att hänga över världen så som Abrahams kniv hängde över sin son, hans son Isak. Och precis när vi upplever nu smäller det, nu dödas det där arvingen. Då kommer Gud att gripa in och peka på sin son för ställföreträdande död och offer för hela världens försoning. Men förstå mig, minns ni vad vi sa? Gud griper aldrig in innan människan kommer till kanten av helvetet. Och det finns en orsak för det. Därför att icke genom någon människans styrka utan genom Guds kraft måste all detta ske. När vår kraft är som minst, då behövs Guds kraft som mest. Och det, vår kraft och världens kraft i den här situationen kommer att bli så låg att det behövs, om jag ska uttrycka mig symboliskt, det behövs all kraft i himmelen att komma ner på jorden för att hindra det som djävulen gärna ville göra. Så kapitel 10 uppfylls av löftet och högtiden, genombrott av Guds rike på jorden. Människor och nationer försonas och lever i fred med varandra. Och nu vet jag att någon tänker, ja men det står skrivet att alla de som inte kommer till Jerusalem fyra lövhyd och högtiden, de ska drabbas av. Jag vill inte gå i dessa detaljer. Det kanske kommer bli någon nation här och där som inte ens då böjer sig för Gud. Men det är inte de som är intressanta. Det som är intressant är att det är Gud som råder över hela jorden och Guds rike har brutit genom på jorden. Det är ungefär, ni vet den där enkla testen. Man tar papper och sätter en prick svart här och så frågar man folk, vad ser ni? Pricken. Och kära, men titta hur stort papper är. Men ibland är vi också sådana. Vi ser det där lilla elände i världen, men vi ser inte Guds plan, utan vi fixerar oss vid det där detaljen. Och sen försöker vi tolka hela Bibeln utifrån detaljen. Ja, det som hände med tvillingstornen. Det kom någon och frågade någon, var står i Bibeln om tvillingstornen? Ingenstans. Det står kanske på 20 dollars sedel, men inte i Bibeln. Att inte nämna igen han gamle pingstpredikanten jag nämnde redan som predikade i Philadelphia efter andra världskriget. Och temat var, vad har Bibeln att säga om andra världskriget? Kära någon, andra världskriget var inte någon liten händelse när en präst snubblade och slog huvud någonstans. Det var något lite mer omfattande, eller hur? Bibeln måste ha minst 30 sidor om det att säga. Och Hans Egerhjelm predikade eld och lågor. Och då efter en timmes predikan om Jesus och Jesus och Jesus så säger han, jo, jag skulle säga vad Bibeln hade att säga om andra världskriget. Och det blev tyst, 3000 bara väntade på uppenbarelse. Han sa ingenting. Är det möjligt? Men gå och titta den där hästen där som gick och... Gå till travbana och titta på hästen i Bibeln. Är det något annat, höll jag på att säga. Ursäkta mig. Men okej, okay, nu har vi... Okej, okay, ser ni det? Första plågoserien resulterar i en världsomfattande väckelse. Syskon, det kommer inte att gå igenom att vi sitter här 2 timmar på söndagar och säger halleluja, det kommer. Nej, det kommer att bli kärvt. Det kommer att bli kärvt. Men det som är viktigt, det är att det avslutar med en seger. Och det är därför kapitel 7 går före 8 och 9 och talar redan om tröst för Guds folk. Okej. Okay. Nu när kapitel 10 uppfylldes, eller man läser det och lövhid och högtiden uppfylldes, då egentligen är det så att hela jorden, hela skapelsen är återupprättad till ett stort gudstempel. Allt är uppfyllt med Guds närvaro. Hela skapelsen är gudstempel. Hör ni mig? Inte det där lilla templet som någon vill bygga i Jerusalem. Hela mänskligheten är Guds tempel. Därför är det mänsklighetens hjärta som Gud är ute efter. Och när detta sker och det har skett, då går vi till kapitel 11 nu. Då står det skrivet så här. Jag fick ett mätstång som liknade en stav och man sade, stå upp och mät Guds tempel och altaret och den som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät dig inte. För den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Och jag ska låta mina 2 vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. Vilken mastig text på en gång efter kapitel 10. Okej, okay. Kapitel 10. Guds härlighet fyllde hela jorden enligt Jesaja 11, 9 och 10. Guds härlighet fyllde allt och alla. Ondskan blev bunden under kapitel 10, 10 000 år. Nu plötsligt börjar kapitel 11 med verserna. Och mig gavs ett mätsnöre. Varför får man ett mätsnöre? De hade i skolpaketet här en linjal. Ni vet, när man får en linjal eller ett mätsnöre, det betyder att någonting är på gång. Någonting står inte till så som det borde. Och Gud säger, mät mitt tempel. Så att jag ser vad som pågår. Efter 1000 år av fred. Efter 1000 år av Guds härlighet på jorden. Så kommer det att ske något igen. Och det tråkiga är att oberoende hur tydligt Gud bevisar sin existens för världen. Världen kommer att vända sig ifrån Gud igen. Där är bruden då under 1000 år. Men sjökan måste också komma. Och sjökan kan självklart inte komma innan bruden finns. Avfallet kan inte komma innan alla har redan kommit åt rätt håll. Och sen därefter faller av eller avfaller. Är ni med? Okej, okay. Så. Och det är intressant att bara i de här verserna så beskriver Johannes hela resten av uppenbarelseboken och resten av historien. Gud säger till honom. Med det inre gården, men där är yttergården ska du inte mäta. Därför att hedningarna ska trampa på den i 42 månader, 1260 dagar. Vad är den där terminen, eller vilken terminologi är den? Den nämns i uppenbarelseboken. Det är den som Bibeln kallar för stora vedermöda. Okej, okay. Det är det här som man blandar. När man läser uppenbarelseboken. Man blandar första plågoserien och andra plågoserien. Och ser att det är samma plågor. Men det är långt ifrån sanningen. De är skilda från varandra med 1000-årsperiod. Med intermezzo. Med 1000-årsrike. Och nu går vi vidare då. 11:e kapitel. Så det är att han ska mäta det. Och det där som Daniel också kallar för det där korta tiden. När han beskriver det i kapitel 7 också. I kapitel 12 så läser vi igen en så att säga en retroaktiv översikt över den grundläggande motiven i striden mellan kvinnans sed, hon föder en son och draken vill sluka upp honom och så vidare och så vidare. Och egentligen beskriver kapitel 12 den djupaste motiven i mänsklighetens historias utveckling och konflikt. Då går vi vidare till kapitel 13 som beskriver hur djävulen kommer att förbereda för antikrist och hur vilddjuret kommer också att liksom komma fram. Men det är en översikt över kommande saken som ska ske. Och det står skrivet i 13:5. Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hediska ord och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Lyssna på det nu. Överallt. Där vilddjuret nämns också 42 månader. Då ska vi se när det sker. Därför det här är viktigt. Så, kapitel 13, man kan säga så här att Bibeln beskriver djävulens strategi för sista episoden på jorden i världshistorien. I kapitel 14 så beskriver Gud sin strategi. Och det intressanta är att Gud igen kommer med tröst. Han stämplar sina på pannan med sin sigill innan djävulen hinner stämpla de som inte vill gå med Gud. Så Gud kan aldrig vara efter djävulen självklart. Djävulen måste se först vad Gud gör för att kunna efterappa det. Så kapitel 14 som då kommer innan 15 och 16 självklart, men det är viktigt att säga. Därför att 15 och 16 beskriver andra serien av plågor. Så kapitel 14 igen ger tröst och försäkrar Guds folk om seger även i den perioden som nu kommer. Är ni med? Okej. Okay. Då går vi till kapitel 15 och 16. Okej? Okay? Och det är så kallade andra, som vi kallar det andra plågoserien. Som det intressanta är att båda serier av plågor över världen beskrivs i termer av straffarna i Egypten. Läs det. Nu har vi inte tid. Jag har redan gått in i detaljer lite tidigare. Båda serier av plågor använder samma terminologi som när Gud straffade Egypten för att släppa hans folk fri. Varför? Jo, därför att så som Exodus från Egypten var, sådan är Exodus eller uttåget från denna värld in i evigheten. Det är därför det används samma terminologi. Därför det handlar om en och samma sak. Hela Bibeln handlar om följande. Människan föll i synd. Abraham gick till syndens hus. Till Egypten och blev slav där. För att genom blodets makt och kraft befrias från Egypten. Som en förebild på allt det Gud gör med mänskligheten. Det är därför det är samma terminologi de här plågoserier. Och det tyder på att det finns en final eller slutlig exodus. Det finns en slutlig uttåg för mänskligheten från denna historia som vi lever nu i. Det finns en slutlig så att säga plats dit Gud vill föra människan. Och det är den förlorade paradiset. Så avslutar hela uppenbarelseboken. Som vi kommer snart att komma till. När det skrivet, står skrivet. Och nu är Gud ställt igen bland människor. Okej. Okay. Men 15 och 16 är det här som är stora vedermöda. Det sista som sker. Och då titta då om vi tittar först i 11 och 15 så står det skrivet. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Och då börjar beskrivning av det som kommer att ske. Och sen i kapitel 15 och 16, och speciellt i 16, så talas om de där sista sju skålar som kommer att bli utgjutna över världen. Och då vill jag bara att vi ska upptäcka några saker här som är otroligt viktiga. Det ena är i 16, kapitel 16. Och det står skrivet i 17, 18 vers så här. Den sjunde då tömde sin skål över luften och en stark röst gick ut från tronen i templet. Det har skett. Och det kom blixtrar och dån och åska och en sån stor jordbävning. Och jag lyssnar nu till följande orden. Att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden. Okej. Det är tveklöst att de här verserna, de här orden talar om det absolut sista som kommer att ske på jorden. Okej. Låt oss hoppa tillbaka nu till Matteus 24 igen. Så ni ser att det finns otroligt, självklart för min del, otrolig liknelse. Det står skrivet så här. Först säger Jesus så här. Först kommer ena elände, sen kommer predikandet av evangeliet för hela världen. Och sen därefter säger han, då säger han, sedan, det är 24 och vers 16. Är det 14. När han beskriver att evangeliet har nu predikats, då säger han, sedan efter att evangeliet har predikats, efter kapitel 10 i uppenbarelseboken, säger Jesus, sedan ska slutet komma. Okej, och ni lyssnar vad slutet innebär. Vers 15. När ni ser förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats och så vidare, då talar han, då ska ni veta det snart slut. Okej, vad är då i kontexten av det som vi talar om? På vilket sätt ska man förstå Daniels profetian om det här styggelse? Jo, på inget annat sätt kan man förstå det än att när hela världen har varit en altare och ett tempel för Gud, efter detta när nationerna luras igen av djävulen och vänder Gud ryggen, då förbereds världen för det slutliga. Och det är att styggelsen, laglöshetens människa, antikrist, kommer att sätta sig på mänsklighetens tron. Okej, lyssna nu på de orden vidare i Matteus 24. Och då säger Jesus så här. För då ska det bli en så stor nöd, något liknande har aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller kommer att komma. Så det här beskrivningen och uppenbarelseboken 15, 16, 17 och 18 faktiskt och en del av 19, det är bara att 17, 18 och 19 går i mer detaljer om antikrist, sköken och alltihopa. Men det som är viktigt att se, efter den där enorma väckelsen kommer ett avfall. Då nationerna kommer igen att vända ryggen till Gud. Och på vilket sätt kommer detta avfall då? Hur ska djävulen släppas in tillbaka efter 1000 år? Och vem ska släppa in honom? Ja, det är människan som ska släppa in honom. Vi kommer människor i vår högmod att säga, det som vi har åtnjutit under 1000 år, det är vi som gjorde det, ingen Gud. Och när högmodet tar äran från skaparen, efter 1000 år av sån bevis, då säger Gud, nu har jag inget mer att erbjuda. Varsågod och få det ni vill ha. Och då kommer det som då både Daniels boken talar om och som andra Thessalonikerbrevet talar om. Låt oss titta nu på det också, bara några texter. Andra Thessalonikerbrevet, så talar Paulus kapitel 2 och ser i verserna i vers 3 och vidare. Ja, så här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och ser sig vara Gud. Varför börjar Paulus med, låt ingen bedra dig på något. Först måste avfallet komma och laglöshetens son. Först innan vad? Ja, innan Jesu återkomst. Det är det de frågar honom. Då ser han vidare i vers 8. Sedan ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus kan döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Okej, vänner. Jesus kommer inte innan det stora avfallet har skett. Jesus kommer inte innan antikrist är en verklighet, för att Jesus kommer att döda honom vid sin ankomst. Och då är historien avslutad. Står det så? Ja, men jag vet inte hur man ska läsa annars. Jesus säger också, okej, låt oss nu bläddra tillbaka till Matteus 24 igen. Och Jesus talar om det här. Ja, det här som kommer att ske efter 1000 år, det här stora vedermödet, det kommer aldrig mer att inträffa något. Och då säger Herren vidare själv så här i vers 29, Matteus 24 och 29. Strax efter de dagarnas nöd. Efter vilka dagarnas nöd? Efter stora vedermödans nöd. Det som, om vilket Jesus, och jag läser hela texten. Ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Finns det någon annanstans samma saker? Jo, det gör det. Om vi till exempel går, nu hoppar jag från text till text. Men bara för att ni ser att det finns de här, alla de här eskatologiska texterna talar samma sak. I Joel till exempel kapitel 3, solen och månen, det talas om Herrens dag. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren ryter från Sion och så vidare. Men jag går då nu vidare. Då i vers 30, Matteus 24:30. Efter all detta ska de här otroliga saker ske i kosmosen. Och då står det skrivet. Då ska människonsonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig ner. När de ser människonsonen komma på himlens moln och så vidare. Så, okej. Okay, enkelt igen att bara repetera. Första plågoserien resulterar i att världen vänder sig till Gud igen. Enorm väckelse över hela jorden, 1000 år av fred. Efter detta kommer djävulen tillbaka på grund av människans högmod och förleder nationerna igen. Och kallar och samlar dem till den slutliga striden. Vedermödan 3,5 år, det är de dagar och den tiden som Herren själv säger att om dessa dagar inte blev korta, det är därför kanske som det heter kort period, då skulle ingen människa bli frälst. Men i den perioden kommer Gud att ta hand om sitt folk. Och det är det som kapitel 12 talar om i Uppenbarelseboken. Att när draken ville sluka upp kvinnans barn eller sonen som skulle regera. Det vill säga Jesus som försökte göra flera gånger i historien. Med Mose, med Jesus och med många andra. Då skyddar Gud henne och säger, jag har en plats för dig i öken under 42 månader. Men efter det där stora vedermödan, i den stora vedermödan, så kommer djävulen att lyckas att få antikrist fram. Därför att världen kommer att bli vid öppen för falska profeter och allt efter 1000 år av fred. Och då, när han dyker upp, då är i slutet av 3,5 år slut på allt. Jesus kommer, dödar honom med sin muns anda och det är absolut avslutning på hela historien. Och då skulle jag vilja bara nämna kapitel, i kapitel 17 och 18 i Uppenbarelseboken så är det bara mer detaljerad beskrivning om den här skökan. Och vad är skökan då? Jo, det är denna mänsklighet som har varit bruden under 1000 år som avfaller från Gud. Det är den skökan. Och då beskrivs det i 17-18 kapitel i detaljer lite hur Gud kommer att ta itu med Babylon och alltihopa. Och domen över stora sjökan och så vidare och så vidare. Och i 19 kapitel är det en lovsång till Gud igen. Och det står skrivet i 19:2. Hans domar är sanna och rätta. Han har dömt stora sjökan. Och i vers 6 där. Herren vår Gud den allsmäktige, nu kung, lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Så i det där stora avfallet så finns alltid en liksom brudförsamling som går med honom hela tiden. Nu kommer vi till det där ganska svåra, kontroversiella 20 kapitel. Låt säga så här nu. Ser ni uppenbarelseboken nu? Det som är viktigt. Sjätte kapitel, översikt över historien. Sjunde, tröst och seger i förväg. Åttonde och nionde kapitel, domar över världen som leder till världens omvändelse. I kapitel 10, uppfyllelse av lövhyd och högtiden. Kapitel 11, avfallet börjar komma in. Kapitel 12, också en retroaktivt beskrivning av världshistorien och problemet. 13 beskriver djävulens strategi, hur han kommer att få antikrist fram. 14 beskriver att Gud har redan gett sitt folk seger och försäkrat dem det. 15, 16, 17, 18 är beskrivning av andra serie av plågor, stora vedermörda. 19 är lovsång till Gud att han har segrat. Och det avslutas, den här andra perioden efter tusenårsriket. Det avslutas med kapitel 19, men kapitel 20 ger en sammanfattning. Och det står skrivet så här i vers 1-4. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas för en kort tid. Och detta att han släpptes lös för en kort tid, det kan ni läsa både i kapitel 13 och i de här 15, 16 och 17. Så det här är bara en rekapitulation, eller en man talar om igen. Och sen säger han vidare att jag såg troner och jag såg dem som, och den versen som är svår oftast i det här sammanhanget, det är det där slutet av fjärde versen när han beskriver de här martyrerna. Och då säger han, de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Och det där, nu ska jag inte försöka spela någon allvetande här, men en kommentar som jag har läst ger mig åtminstone en ganska bra förklaring för det. För att folk säger, men vänta, hur ska de martyrerna regera med Jesus i 1000-årsrike och 1000-årsrike efter stora vedermördaren och massa sådana frågor, va? Och det som jag tror det talar om, i och med den igen berättelse igen vad som har hänt mellan kapitel 11 och 19, så står det skrivet, de har redan regerat med honom i 1000 år, och de är egentligen representanter för alla martyrer under hela historien som Gud har använt under historien för att bygga sitt rike på jorden. Och då står det skrivet att Satan släpptes också, kapitel 20, vers 7. Och beskriver, bara rekapitulera liksom hela saken. Och sen i slutet av 20 kapitel så talas det att döden och helvetet kastas i eldsjön. Och sen kommer kapitel 21 och 22 som är då en helt ny tidsperiod. Helt ny tidsperiod. Evigheten som vi ser träder in. Historien avslutad. Och det fantastiska är då vad kapitel 21 och vers 3 säger, den där underbara versen. Eller man kan läsa ett också. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. När någon säger till och med att det där ny himmel och ny jord betyder inte att själva planeten jorden ska bli ny, utan en förnyad, upprättad, men det får vi se. Och det står skrivet i vers 3. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska tolka alla tårar och så vidare och så vidare. Vad påminner det här texten om då? Så som början var, så är slutet. Eller så som slutet är, så var början. Var Gud bland människor i början när han skapade? Absolut. Han vandrade med Adam och Eva i lustgården. Och det är det här som var själva syftet. Gud skapade människa för att leva i gemenskap med henne och att människa skulle förvalta hela skapelsen. Allt avslutar med att ondskan är besegrad och Gud är tillbaka i sin skapelse. Ingen sol, ingen måne, hans ljus för evigt kommer att belysa och lyser. Känns nästan lite för fort att säga amen, eller? Ja, jag ska säga amen, ja. Jag hoppas att det här bidrar lite grann till att kanske få ett annat perspektiv. Det som jag tror är otroligt viktigt är att se just det här. Att kapitel 10 i Uppenbarelseboken delar den boken i två tidsperioder. Och jag personligen tror vi lever i första plågoserien som kommer att avsluta med otroligt väckelse över jorden. Nu skulle jag kunna, eller man skulle kunna prata här mycket om det judiska kalender, om de där högtider som vi har pratat om, hur detta också stämmer in i det här. Men det är detaljer jag har nämnt lite grann när jag talade om judiska fester, hur de beskriver också hela historien och hela Guds verk. Så efter de 1000 åren, stora avfallet, antikrist då, inte innan. Oj, oj, oj. Och då kommer Jesus i själva slutet och tar itu med honom och avslutar hela historien. Det kommer bli många antikrist innan dess. Det kommer bli så att vi kommer att tro, men nu är det är nästan omöjligt att det inte är han. Om jag förstår rätt så kommer han inte innan efter 1000-årsrike. Och Jesus kommer i slutet helt och hållet. Ingen säger amen, jag förstår er. Men okej. Okay. Fader i himmelen, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig, Herre, för att du själv har sagt i ditt ord där när Daniel fick uppenbarelser om sista tiden. Du sa till honom, försegla det här, för att det här handlar om den yttersta tiden. Herre, tack att du kommer genom din ande och genom dina profeter att förklara mer och mer för oss var vi är någonstans i tiden. Och det som jag vill tacka dig för, Fader, det är att du har gett oss tröst. Inte bara i 7:e och 14:e kapitel i Uppenbarelseboken, utan hela din bibel, hela ditt ord är en bok full av tröst för de som tror på dig. Tack, Herre, att vi väntar på dig. Och att även att du kommer att dröja, för många av oss kommer det att se ut så. Så hjälp oss att inte vara de där 5 flickor dåraktiga som inte hade oljor i sina lampor. Hjälp oss att leva som om du skulle komma imorgon. Herre, hjälp oss att bygga ditt rike och alla kanaler för ditt rike på jorden. Vi ber om detta och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.